Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om magont och barn som har ont i sin mage. Och för att göra det har jag med mig Maria Laloni. Välkommen.
Tack.
Kan inte du börja med att presentera dig?
Ja, jag är psykolog och jag forskar vid Karolinska institutet. Främst kring smärta och smärtmekanismer, alltså hur smärta regleras i kroppen. Och olika faktorer som kan påverka det. Mm. Sen har jag också en bakgrund inom föräldrastöd.
Mm, just det.
Där jag tillsammans med Kajsa Lundrodin har utvecklat ett program som heter ABC, föräldraträffar. Och vi har också nyligen gett ut en bok om föräldraskap.
Som heter?
Vad alla föräldrar borde få veta.
Just det, utgiven på Natur och Kultur.
Ja.
För den som vill läsa den. Vi lägger upp den sen också på vår Facebook.
Okej. Okay. Ja, och sen då i min avhandling som jag la fram förra sommaren, den handlar om en behandling för barn som har funktionella magsmärtor.
Just det. Och vad är funktionell magsmärta?
Ja, det är magsmärtor och även andra magsymptom där det inte finns någon tydlig kroppslig orsak till de här symptomen.
Andra magsymptom, då menar du typ diarré eller illamående eller
ja,
något sånt?
Alltså. Ja, exakt. Förstoppning, uppblåsthet, att inte kunna äta en hel måltid till just exempel. Det.
Så symptom från magen som inte har, där man inte kan säga att det finns en sjukdom i botten liksom.
Exakt.
Varför heter det funktionella magsmärtor?
Ja, det är väl till skillnad från organiska magsmärtor. Alltså det,
ja. Ja, det är det som är mot...
Ja, så det är lite annorlunda för oss psykologer, men ja. det är det begreppet, medicinska begreppet som finns.
Så då kan man säga att det är alltså de barn som söker för ont i magen när läkaren har uteslutit att det skulle vara någon annan orsak.
Exakt.
Hur många är det som har det här, vet man nu?
Ja, det är ganska vanligt. Det finns, när man undersöker hur vanligt någonting är så beror det på hur man undersöker, hur man frågar och så vidare. Men i en ganska nyligen, en sån här metaanalys när man har undersökt hur vanligt det är över hela världen, så har man sett att det är ungefär 13% av alla barn som har funktionella magsmärtor.
Från 0 till 18, eller vilket åldersspann?
Oftast undersöker man, har man inte undersökt i de allra yngsta åldrarna, för där är det väldigt svårt att veta att ens att barnet har ont i magen. Men det brukar vara från 6 eller 8 år och upp till 18.
Men 13%, det är mycket.
Det är mycket. Det innebär ju att i varje skolklass så finns det flera barn som har funktionella magsmärtor.
Jag tänker när vi pratar olika ångeststörningar så brukar det ligga på mellan 5-10% kanske. Och det tycker vi också är ganska mycket. Så det här är ju en väldigt stor grupp.
Ja, det är det verkligen.
Om man har det här, hur lång tid är man sjuk? Eller sjuk, har man symptomen kanske?
Ja, det kan ju verkligen variera. Men för att man ska få diagnosen så måste man ha haft det minst 3 månader. Mm. Och sen så, sen så ser det lite olika ut. Men man har sett att mellan 40-50% av alla barn har pågående, kvardröjande problem upp i vuxen ålder med funktionella magsmärtor.
Vet man vilka det är som drabbas? Kan man se någon orsak till att man får det här?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men tyvärr så vet man inte riktigt, man har ingen tydlig exakt orsak, utan man brukar prata om att det är en multifaktoriell orsaksmodell där flera olika orsaker kan samverka. Och det är inte säkert att man vet för ett specifikt barn vad det är som är orsaken. För vissa kan det finnas en tydlig startpunkt, att man kanske har haft en maginfluensa som sen, att när infektionen har läckt ut så har man fortfarande kvar symptom från den. Så att det kan vara en sån start, men så ser det inte alls ut för alla, utan man pratar ju om ofta brukar man använda den biopsykosociala förklaringsmodellen som man ju använder i många som förklaringsmodell i många av både psykiatriska och medicinska sjukdomar.
Ska vi förklara den? Alltså ja. Att det är både biologiska, alltså kroppsliga faktorer, sociala och psykologiska faktorer som samverkar i någon slags kompott. Så att det blir problematik.
Ja, exakt. Och biologiska faktorer, det kan ju vara till exempel en maginfluensa eller en genetisk predisposition, att man liksom är mer benägen att känna mycket mer signaler från magen. Sen kan det vara en social faktor när det gäller barn, som är väldigt betydelsefull, är ofta föräldrar. Alltså hur föräldrar bemöter barnet. Eller lärare till exempel. Och en psykologisk faktor kan ju vara hur man själv förhåller sig till sina symptom. Till exempel så har man sett att mycket katastroftankar kring sina symptom har ett samband med att symptomen blir värre och att de fortsätter.
Och katastroftankarna, hur kan de låta?
Det kan vara till exempel, jag kommer aldrig att bli bra, eller det kommer gå åt skogen nu i skolan, alla kommer att skratta åt mig. Eller.
Mm. Brukar de här barnen vara rädda för sina symptom? Alltså att det här är något allvarligt, jag håller på att dö? Eller?
Det förekommer, inte hos alla, men det förekommer att man är rädd för sina symptom. Och även att föräldrar kan ha en rädsla för vad de här symptomen kommer sig av. Alltså att, till exempel att det kanske finns någon oupptäckt sjukdom som ligger till grunden. Det är en ganska vanlig rädsla som finns hos både föräldrar och barn och vuxna då också som har magsymptom. Mm. Vilket ju är extremt ovanligt.
Mm. Ja, det är det.
Det är mycket ovanligt, särskilt hos barn. Ja. För de prover som man tar när man går, för man går ju först till sin läkare och tar prover innan man gör någonting annat. Mm. Alltså man behöver ju utreda att det till exempel att det inte beror på en inflammation eller att det är en födoämnesallergi eller till exempel glutenintolerans. För de symptomen ser väldigt likadana ut. Och det som man med ganska enkla prover kan utreda, det är väldigt säkert för barn.
Ja, säkrare för barn än för vuxna?
Ja, för att för vuxna är det ju vanligare att det kan finnas något annat malint i tarmarna och magen. Men det är inte så alls vanligt att barn har det.
Vad bra. Men okej, man vet inte riktigt vad det beror på, massa olika saker. Men när de här barnen kommer till dig eller liksom till psykologi, hur hamnar de där?
Ja, det vanligaste är ju att man har provat allt. När vi hade våra pågående studier så kom det ju barn från hela landet som sökte sig till oss. För att det inte finns så mycket behandlingar. Det vanligaste är att man har provat massa dieter, man har provat liksom att anpassa en massa saker kanske i sin vardag, att man försöker stressa ner och så vidare, och att det inte har hjälpt. Och då kan det vara läge att söka till psykolog, plus om det också är ett stort hinder i vardagen.
Jag tycker när jag träffar de här barnen så kommer de ju ofta från barnläkare med liksom frågeställningen stress och oro, som man så att säga. Känner du igen det också?
Ja, det är vanligt att det är det som den förklaringsmodellen kanske, att läkare ofta har den förklaringsmodellen, att de tänker att det är stress eller oro. Vilket ju också är vanligt, att stress är ju vanligt hos väldigt många barn. Och oro är ju mer vanligt, alltså ångestsyndrom är ju vanligare hos den här gruppen än hos normalgruppen. Men vi ser ju att det också är en oro som är specifik kring just magen, som är väldigt, som har ett unikt förklaringsvärde för det här.
Just det.
Så att det inte bara generell ångest eller oro eller stress heller. För att det vi också ser är att det inte alltid är relaterat till stress. Alltså stress påverkar ju, å ena sidan så påverkar stress magen för de allra flesta människor. Mm. Så att om man är stressad så kanske man blir mer, kanske behöver springa på toaletten till exempel. Men det vi också ser är att oavsett stress och stressnivå så kan de här problemen finnas. Så det är, det är inte så tydligt alltid kopplat till stress.
Ja, just det. Är det en förklaring som, jag tänker att det kanske läkare gör, men att vi också vuxna på något sätt väldigt snabbt tar till den när ett barn klagar på den här sortens symptom, att det är stress eller oro. Mm. Är vi liksom lite, har vi lärt oss att så kan det vara?
Ja, men så kan det säkert vara. Att det är, i och med att det den här kopplingen också finns mellan mage och stress, så kan det säkert vara någonting som vi lätt tar till.
Mm. Vi ska komma in på vad man sen gör i behandling. Jag bara tänker att en del av det här du beskriver också väl kan gälla för andra sorters smärtproblem som barn. Jag tänker barn som kommer till exempel för mycket huvudvärk. Mm. Och där man också då har utrett, det finns ingen, det är ingen migrän, det är ingen hjärntumör eller liksom sjukdom, utan det är spänningshuvudvärk eller någonting sånt. Känner du igen, liksom, finns det likheter mellan den här sortens, kan man kalla det funktionell huvudsmärta?
Ja.
Även alltså den här sortens liksom smärtproblematik som inte har en medicinsk orsak.
Mm. Det kan det nog göra, för att det vi ser är att det är vanligare att det är vanligt att också ha andra typer av både somatiska symptom och också värk på andra ställen.
Ja, det är det.
Och huvudvärk är ju det vanligaste då. Alltså det vanligaste tillsammans med mage.
Ja, just det. Okej. Okay.
Ja, så det kan finnas en någon slags gemensam, något gemensamt där.
Mm. Okej, men när de då kommer till dig, eller när ni jobbade i det här projektet och behandlade, hur såg behandlingen ut?
Ja, den behandlingen som vi har prövat, det är en exponeringsbaserad behandling, kognitiv beteendeterapi. Så den bygger mycket på att man utsätter sig för det som man är rädd för. Mm. För många barn är ju som sagt rädda för sina symptom eller rädda för att ha symptomen i olika miljöer där det kan kännas svårt att ha dem. Till exempel i skolan eller att gå på bio eller sitta på restaurang.
För barnet tänker att om jag får ont i magen på bio så kommer jag behöva gå därifrån eller så.
Mm. Ja, och det kan bli svårt och pinsamt och jobbigt.
Mm.
Behandlingen går ju till så, men dels så behöver man ju ha, när man ska utsätta sig för jobbiga situationer och för smärta och andra symptom som är jobbiga att ha.
Mm.
Så man behöver en väldigt tydlig förklaringsmodell för varför man ska göra det.
Mm.
Så det är liksom nummer ett, att verkligen förklara hur hänger det här ihop och varför ska jag göra på det här sättet.
Mm.
Sen nummer två är att vi gör väldigt tydlig kartläggning av vilka, som vi kallar det för, magbeteenden. Och det kan vara beteenden som har med undvikande att göra. Alltså vilka situationer undvika, vad undvika i övrigt, liksom tajta kläder, vilken mat undviker jag.
Mm.
Och sen vad har jag för kontrollbeteenden? Alltså går jag på toaletten för säkerhets skull alltid när jag går hemifrån till exempel?
Mm.
Och vilka säkerhetsbeteenden som vi kallar det för också då, eller trygghetsknep kallar vi det för faktiskt i behandlingen. Och då kan det ju handla om att man alltid har med sig värktabletter eller en vattenflaska till exempel. Som jag hörde i ett annat avsnitt av er podd där du berättade om panikångest.
Just det.
Mm. Så har det ganska mycket, det har ganska mycket, det som du berättade om där känner jag igen ganska mycket hos
just
de här
det,
barnen.
Det ligger ganska nära.
Ja. Mm. Yes.
Du, när du säger det här då, okej, värktabletter, det är ju, då är man rädd för att få värk. Men vad brukar barnen vara mest rädda för? Är det värken eller är det till exempel att de ska kräkas eller att de ska behöva gå på toaletten?
Oh, det är så lurigt med den här att den är väldigt, att det ser väldigt olika ut.
Mm.
För i det här paraplybegreppet funktionella magsmärtor så finns det dels IBS, alltså Irritable Bowel Syndrome. Det finns ju också hos barn. Och sen så finns det dels funktionella magsmärtor som bara är att man i stort sett bara har ont i magen. Och sen finns det funktionell dyspepsi. Och då är det att man har ont i övre delen av magen och att man har illamående ofta. Och att man inte kanske kan äta en hel portion. Alltså att man blir väldigt lätt mätt.
Mm.
Så det ser väldigt olika ut vad man oroar sig för.
Ah, okay.
Just det. Och sen och därmed ser också den här kartläggningen ser olika ut och även då exponeringsbehandlingen ser väldigt olika ut för barnen beroende på vad de har för problem. Så den bygger väldigt mycket på kartläggningen dels och sen också att barnen och föräldrarna själva väljer vad de är mest motiverade att jobba med. Och vi försöker också när det gäller exponering för barn att man också försöker, ja, men finns det någon, vad finns det för vinster, liksom, vilka exponeringsuppgifter skulle kunna vara lite mer lockande eller roliga?
Mm. För någonting som barnet vill kunna göra i sitt vanliga liv sen. Liksom.
För att de vill kunna göra det. Till exempel alltså vara med kompisar eller alltså sånt som naturliga förstärkare. Mm. Men också kanske så här, ja, men om det är en 8-åring som kanske egentligen tycker det är jättegott med choklad men inte vågar äta det. Så är det en bra grej att göra istället för att dricka ett glas mjölk till exempel.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och sen så gör vi också, består behandlingen också av beteendeanalyser eller funktionella analyser där barnen själva får liksom sätta in i sammanhang där de tittar på sina magbeteenden och ser liksom hur de kan se hur de bidrar till att problemen fortsätter.
Brukar de förstå det? Brukar det funka?
Att det är det som är så roligt för att barnen är otroligt bra på de funktionella analyserna.
Coolt.
Sen har vi ju för föräldrar också. Mm. De är faktiskt inte riktigt duktiga. Och kanske också för att det är lite svårare för att det är fler personer involverade.
Det.
Så det blir lite mer klurigt. Men barnen är faktiskt riktigt, riktigt duktiga på de funktionella analyserna.
Mm. Coolt.
Mm.
Och sen kommer själva, eller exponeringen går parallellt med beteendeanalyserna då.
Mm.
Kan du beskriva, hur går exponeringarna till? Vad brukar ni exponera för?
Ja, den här behandlingen som vi har gjort, först så hade vi det finns både behandling för ungdomar och barn och ungdomsbehandlingen har Marianne Bonnert utvecklat och jag har utvecklat den som är för barn mellan 8 och 12 år. Och då när vi skulle ta, och från början har vi då tittat på en vuxenbehandling för IBS.
Just det.
Så när vi skulle göra den för så pass små barn som 8 år, då gjorde vi så att vi träffade en massa föräldrar och barn och utvecklade det liksom tillsammans. Men sen har vi lagt över det på internet, så det här är en internetbehandling. Så därför är ju inte vi med vid exponeringen. Så att exponeringen sker med hjälp av föräldrarna. Så föräldrarna är liksom barnens hjälpterapeuter. Och som också behöver finnas där för att underlätta exponeringen. Och sen så får man då rapportera hur det har gått.
Just det, det finns en terapeut på andra sidan om man säger så, fast man kommunicerar via nätet.
Ja, exakt. Så vi är inte med, så vi vet inte exakt hur det går till, men de får berätta i detalj liksom, hur det har gått.
Men när du sa äta choklad istället för att dricka mjölk, betyder det att dricka mjölk kan vara en övning också då?
Ja, det kan det vara.
För den som är rädd att man ska få ont i magen av mjölk.
Ja, exakt. För det är ju ganska vanligt att att man kanske, ja men dels kan man ju vara laktosintolerant och till och med, alltså det betyder ju inte att man inte kan dricka lite laktos eller få i sig lite laktos.
Mm.
Men det kan också vara att man känner att man är överkänslig utan att ha laktosintolerans.
Mm.
Och då kan det vara en jättebra exponeringsuppgift. Men det är heller inget farligt även om man skulle vara laktos. Det är inte som celiaki, gluten, det ska man absolut undvika.
Just det.
Mm. Mm.
Men om man då gör någonting sånt, om man är laktosintolerant och så dricker man glas mjölk och så får man faktiskt på riktigt ont i magen och diarré och vad som helst.
Ja.
Hur förklarar man det?
Det är ju, eftersom det är en exponeringsbehandling så är det ju meningen att man ska få symptom. Så det kan ju gå så att antingen så får man symptom eller så får man inte det. Så dels kan det ju vara att man exponerar för rädslan att få symptom och så kanske man inte får symptom. Men man kan ju också exponera för symptomen. Alltså för att barnen behöver ju också lära sig att jag kan ha de här symptomen.
Och ändå göra saker.
Mm. Det behöver inte betyda, för vi exponerar också en hel del med till exempel toalett.
Mm.
Att man kanske inte rusar in på toaletten utan att man kanske väntar en stund innan man går in till toan. Mm. Eller att man inte sitter där jättelänge utan att man sitter där en kort stund och sen så är man klar. Liksom.
Mm.
Så att det är bra om man får symptom.
För då får man något att öva på.
Ja.
Okej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Samarbetar ni med läkare i den här behandlingen?
Alltså, ja, det är ju, läkare har ju skickat in alla patienter till studien. Och sen har vi ju haft den ansvariga för studien har ju varit en läkare. Så vi har både medicinskt ansvarig psykiater och också en medicinskt ansvarig barngastroenterolog.
Men då kan man ju tänka om man är förälder till ett barn med magont och man liksom tycker att det här låter intressant och funderar kring det här med allergi, så är väl kanske rådet kolla det med barnläkaren.
Ja.
Hur man ska utsätta sig för det. Men
absolut.
Men
det kan man göra.
Principen att utsätta sig för det som man är rädd för är väl mycket grejer i behandlingen.
Absolut. Absolut.
Hur långa är de här behandlingarna?
Vi har haft 10 veckors behandlingar. Och då har vi haft 10 moduler. Alltså en modul i veckan. 10 moduler för barn. Och då har vi samtidigt också haft 10 moduler för föräldrarna.
Ja, som ett parallellt behandlingsspår.
Ja, ett parallellt behandlingsspår. För att det är så pass viktigt också hur föräldrarna stöttar sina barn.
Just det. Och hur går det för de här barnen?
Ja, både för ungdomsbehandlingen då, som Marianne Bonnert har utvecklat, och för barnbehandlingen så har det gått väldigt bra. Vi har haft goda effekter på både symptom och symptomrädsla, undvikande och livskvalitet. Så att vi har mätt ganska många olika saker och det har gått väldigt bra på alla de saker vi har mätt i stort sett.
Coolt. Ja. Vad betyder ganska bra då? Hälften blir bättre? Eller?
Ja, det är en bra fråga. för så är det ju med alla behandlingar. Ja. Medicinska, psykologiska, vilken typ av behandling den är. Så är det ju så att alla kommer inte få tillräcklig symptomlindring. Nej. Alltså oavsett om du tar en Alvedon eller om du tar någon annan medicin. Så kommer en viss procent inte att bli liksom tillräckligt hjälpta. Och då brukar man i psykologiska studier har man ju sån här klinisk signifikant förbättring, att man sätter en gräns för hur mycket behöver man förbättras för att det ska bli, så att man ska anses vara tillräckligt, så att det blir en klinisk skillnad, en skillnad för.
Och det kan man säga, med klinisk skillnad så menar man ju en skillnad för klienten i sitt liv, liksom, som faktiskt patienten själv upplever att det här är faktiskt. Jag kunde inte gå till skolan, jag kan det nu. Jag har fortfarande ont i magen ibland, men jag kan vara i skolan. Ungefär, alltså det kliniskt signifikant betyder att den ska ha något slags värde. Liksom.
Ja, och då kan man ju mäta det på olika sätt. Och vi har ju mätt det på, när det gäller magsymptomen.
Mm.
Ja, sen kan det ju se annorlunda ut när det gäller funktionen.
Just det.
Men vi har haft magsymptom som har varit vårt huvudsakliga utfallsmått. Och då har vi tittat på klinisk signifikant förbättring när det gäller det. Och då får 60% av alla barnen en klinisk signifikant förbättring.
Det är mycket. Eller hur, det måste ju anses bra.
Ja, det anses bra, absolut. Men vi vill ju, man skulle ju vilja att alla.
Ja, verkligen.
Ja.
Har det gjorts någon uppföljning på de där 40 som inte fick det? Vet man något om dem?
Nu måste jag tänka efter. Nej, det har man väl inte gjort. Man har inte tittat specifikt på det. Men det kan, dels så kan det vara så här att vi har inte haft någon cut-off hur allvarligt problem man måste ha från början.
Ja, just det.
Så om man inte har jättestora symptom från början, då är det väldigt svårt att nå en klinisk signifikant förbättring. Så dels kan det vara dem. Och så dels kan det ju vara dem när, nej men det här passade liksom inte.
Ja.
Ofta, det som man ofta ser är ju att de som inte riktigt går in i behandlingen och inte gör uppgifterna och övningarna, de brukar ju inte förbättras i samma utsträckning som de som verkligen gör behandlingen.
Just det. Mm. Nu sa du att det här är internetbehandling.
Mm.
Finns den nu?
Den kommer jättesnart att finnas. För det ska öppna en internetbehandlingsenhet inom BUP i Stockholm. Och då ska den här behandlingen läggas in där, implementeras där. Och den öppnar nu den startar nu i november. Och alltså i början av nästa år kommer vi lägga in den här behandlingen. Så den kommer, jag hoppas att den finns till våren.
Mm. Våren 2020?
Ja.
Finns den då tillgänglig för Stockholm eller för folk i hela landet?
Det är ju så att vi har fritt vårdval. Så att man kommer att kunna söka från andra delar av landet också. Men den finns ju inom Stockholms läns landsting.
Mm. Just det. Mm. Spännande. Om vi kan så lägger vi en länk till det också. Beroende på om vi vet vad länken ska heta.
Ja.
Men om man som förälder lyssnar på det här avsnittet så kan det ju vara värt att i annat fall söka för någon form av internetbarnpsykiatri i Stockholms läns landsting. Det kommer man säkert kunna googla sig fram till. Och så.
Ja, den kommer ju ligga inom BUP då.
Precis. Mm. Nu när du pratar, vi hade ju i ett av våra första avsnitt Rickard Wixell här som också är psykolog och som också pratade om smärta som hade ett lite annat angreppssätt.
Mm.
Det som man kallar för ACT eller mer acceptansbaserad behandling.
Mm.
Finns det likheter och skillnader? Mm. Här är det ju liksom lite mer pang på exponering.
Ja, det är ju tycker jag den huvudsakliga skillnaden. Mm. Att det här är mer, alltså man har ju exponering i ACT också. Men det här är mer, alltså exponering är verkligen den huvudsakliga delen här. Men som i ACT så brukar man ju prata om värderingar.
Mm.
Vi har ju mer konkreta mål, alltså målsättningar, vad vill du kunna göra?
Mm.
Och vad finns det mer? Alltså mindfulness brukar man använda inom ACT. Mm. Och vi har också en väldigt kort, men ändå en liten mindfulness-övning för barn.
Mm.
Men där syftet är då att öka fokus på magen. Men att man inte låter magen hindra sig. Så att det blir liksom en slags boost för exponeringsbehandlingen.
Just det, att faktiskt känna det som magen lever upp med nu. Liksom, eller håller
just
på med.
Det, just det. Mm. Och sen så... den andra stora en till stor skillnad är väl att målet också är symptomreduktion för de här barnen, inte bara ökad funktion i vardagen utan också symptomreduktion, för att det är ofta, och det tänker vi att det är ofta det som de själva vill ha. Så att det är i alla fall någonting som vi mäter, och det mäter man inte alltid i ACT-studier. Vi kanske inte så här uttalar det. Vårt huvudsakliga syfte är att barnen ska kunna leva det liv de vill. Mm. Att de och inte magen ska bestämma över dem.
Mm.
De själva ska bestämma. Så det påminner ju om ACT, men vi mäter också symptom. Alltså magsymptom och magsmärta.
Just det, och det gör man inte heller i ACT.
Nej, man gör inte alltid det.
Nej, men intressant. Vet du då, för att återknyta till andra kroppsliga problem som liknar, har du gjort studier med ungefär samma behandlingsinnehåll för andra former av smärtproblematik, som huvudvärk till exempel? Det är lite svårt att provocera huvudvärk i och för sig.
Mm. Huvudvärk är specifikt svårt faktiskt. Mm. Men nej, alltså vi är nog ganska unika utifrån att vi har den här jättetydliga exponeringsingången. För i många andra KBT-behandlingar för olika somatiska symptom så jobbar man också ganska mycket mer med tankar och tankeinnehåll. Och omstrukturering av tankar och sådär. Mm. Och det gör inte vi. Utan det här är mer men verkligen exponeringsbaserat. Och det är vi ganska ensamma om.
Mm. Vet du om det kommer att utvecklas till andra områden? Finns det
någon sån? Ja, jag vet inte hur det ser ut på barnsidan. Men jag vet på vuxensidan så prövar man ju det här för hjärtflimmer.
Just
till exempel.
Det. Det kanske inte är så vanligt hos barn, tror jag.
Nej.
Men det skulle potentiellt, man skulle kunna liksom tillämpa ungefär samma strategier även för andra problem framöver i kommande forskningsstudier.
Absolut.
Ja, spännande. Mm. Du, är det något mer som du sitter och tänker, det här vill jag lägga till också?
Mm. Jag vet inte, men jag kan ge några boktips.
Ja, gärna.
Ja. Dels så har vi skrivit ett avsnitt om det här i vår bok Vad alla föräldrar borde få veta.
Mm.
Som handlar om barn som har ont.
Mm.
Och sen så är det ju så, det här är ett så här generellt tips till alla som är intresserade av forskningsstudier eller något specifikt område. Så nästan alla som har disputerat, de har en massa avhandlingar kvar. Så, att,
just det.
Så man kan alltid, och plus att de blir jätteglada om man har av sig och vill ha ett ex. Så det kan man göra. Och det kan man göra den frågan kan man skicka även till mig, för jag har också ex kvar av min avhandling.
Hur får man tag i dig?
Då kan man mejla mig på maria.lalouni@ki.se.
Ja, då lägger vi ut det också. Så att,
ja, perfekt.
Bra. Ja, men jättebra. Finns det några andra böcker i det här ämnet? Nej, det gör väl inte det riktigt?
Nej, alltså det finns några om barn och smärta som inte är svenska och sådär. Så bland annat har Tonya Palermo skrivit en bok om KBT och barn och smärta. Men det, jag känner inte till några andra svenska, tyvärr.
Ja, men vi har er bok. Det är väl ett jättebra boktips. Då får man lite annat på köpet.
Ja.
Inte bara mag.
Nej.
Du Maria, stort tack för att du kom hit och var med oss idag. Jätteintressant. Och för er föräldrar som sagt som är intresserade, vi kommer att lägga ut de länkar vi kan. Och googla annars. Ni kommer säkert att träffa. Och det här avsnittet spelar vi ju in nu i november, men vi kommer inte att släppa det förrän på våren 2020. Så när ni lyssnar på det här så kanske den här enheten redan är uppstartad och finns.
Just det.
Så.
Tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
Ja, jätteroligt. Och tack ni som har lyssnat. Det kommer snart ett nytt avsnitt och tills dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.